Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto, Sveriges kanske trevligaste kryptopodd.
Vad menar du med kanske?
Är vi Sveriges trevligaste kryptopodd? Vi säger det.
Vi säger det.
Vi är otroligt glada att ni väljer att lyssna på oss. Tycker ni om det här, den här podden, får ni gärna dela den eller tipsa vänner så ännu fler upptäcker kryptovärlden som vi själva tycker är så sjukt fascinerande.
Och vilka är vi då?
Jag heter Mårten Andersson.
Jag heter Gunnar Harjus.
Du är ekonomijournalist och jag är entreprenör, komiker men framförallt kryptofantast.
Ja, nu för tiden är det så. Hur mår du?
Jag mår väldigt bra, men jag tror min kropp mår något sämre.
Vadå då?
Ja, men jag har ju så här, man vet att man börjar bli lite gammal när man liksom, man nyser och så gör det ont i rumpan.
På riktigt.
Nej, på riktigt. Jag nös bara, så sträckte det till. Jag tror att det är så här gammalt slask från ett ischias som jag hade som var helt vidrigt i en vecka och diskbrock igen.
Du låter inte skitung när du säger det här.
Jag vet det. Ja. Och det blir jag påminn om hela tiden. Jag minns första gången, då var jag inte ens, nu är jag 46. Men jag kommer ihåg när jag var typ 36 och skulle tipsa på Twitter när jag höll på med det före jag började igen med krypto. Ja. Då skrev jag och tipsade om en app och skrev, hörni, jag vill tipsa om en ny app som heter Heytel, det är som walkie-talkies. Och då var det någon kille som skrev tillbaka, han bara, har du hört att Olof Palme är skjuten?
Aj. Den sved. Den sitter fortfarande kvar.
Den sitter fortfarande kvar. Du som skrev den där, ja. Min. Ja. Men roligt, väldigt roligt. Nej, men så att jag har ju varit på akupunktur.
Oh, jag ser framför mig liksom någon liksom sån regnskogsmusikmiljö och liksom kanske en liten vattenfontän och långa nålar som sticks in i din rygg.
Och lite sån här ljus och lite mörkt och murrigt.
Verkligen så.
Ja. Han hette Claes och hade tandläkarbelysning och jag låg på någon brits. Jag tar en sjukgymnast.
Så det var faktiskt att han hette Claes. Claes är så himla akupunkturkompatibelt namn.
väldigt akupunkturkompatibelt. Nej, men så det har varit bra. Och sen har det såklart varit extremt mycket krypto för att komma laddad till det här avsnittet med så mycket information som möjligt.
Ja.
Men hur har din vecka varit?
Jo då, det har varit bra. Jag har ingenting kul att komma med för att jag gör ju ingenting om dagarna för att man får inte göra någonting och så vidare. Så att, men jag har inte varit på akupunktur. Jag håller min kropp i ändå helt okej form, även om min tjej häromdagen tror jag var liksom 2 sekunder från att skicka mig till någon slags schweizisk dödsklinik för att jag gjorde ljud när jag reste mig upp ur en fåtölj, liksom sån här så pappa ljud sånt där, och jag är för fan bara 30, alltså ja, det kommer inte bli en ljus ålderdom för mig.
Men alltså, idrottar du någonting? Jag vet inte, jag tänker du, nu är jag fördomsfull här, men du har lite av en badminton aura.
Ja, jag spelar badminton i morse faktiskt.
Du ser?
Ja.
Men många brukar ju fråga mig hur min resa in i krypto började och innan jag svarar på det skulle jag bara säga att vad vi vill med den här podden är ju att ge er som lyssnar de senaste nyheterna, de viktigaste nyheterna, de absolut intressantaste gästerna, och vi har våra experter Anna Svan och Wahid Tosi som svarar på era lyssnarfrågor, och vi har våran kryptoskola och massa annat. Och jag vill verkligen dela det som jag känner här med så många som möjligt. Men en fråga som jag får väldigt ofta är ju hur jag liksom kan investera så hårt i just bitcoin.
Mm.
Varför köper du inte aktier och massa annat? Så här? Det är ju ett ganska enkelt svar. Det är därför att jag tror att det är den valutan som kommer öka absolut mest. Och det är en nödvändighet för mig att tjäna så mycket pengar det bara går. För nu är majblommesäsongen igång. Så nu kommer det kommer brinna pengar i fickan. Alltså du vet, det ligger lappar i våran brevlåda där det står att hej, jag heter Malcolm och jag är 11 år gammal och jag säljer majblommor. Jag kommer terrorisera ert hus. Jag är en av 200 ungdomar i Dubo som kommer blinga på eran dörr. Ha pengarna redo. Så att det är enda anledningen till att jag är in i bitcoin. Det är
för att kunna finansiera liksom framtida majblom-investeringar? Frågetecken?
Ja, någonting sånt. Ja. Klassresor till någonstans som kanske är roligare än Säffle. Ja. Så det är därför. Nej, men bitcoin är all ära, men när det här... Alltså, jag är så super bullish, alltså så super pepp på Ethereum. Jag måste bara säga det. No financial advice, men Ethereum håller på att explodera. Och jag tvingade ju dig mer eller mindre att köpa Ethereum, så jag kan säga grattis. Har du kollat kursen?
Jag är en så kallad... jag vet inte ens om jag är en hodler. Jag kollar inte bara.
Då är du en hodler, om man inte håller på att tradar. Det är nya all time high hela tiden.
Ja, men vad kul
att höra. $2,780 när vi spelar in det här.
Ja, men tack för kaffet då.
Varsågod, det är du som bjuder.
Ja. Du, vi har ett helt otroligt avsnitt framför oss. Vi har en gäst som har en historia som... Jag har inte hört något liknande i kryptosvängen. Jag vill jättegärna komma dit, men först så vill jag ha ett nyhetssvep på dig.
Ja, och det kommer här. Tesla och SpaceX vd Elon Musk kommer att vara värd för det klassiska humorprogrammet Saturday Night Live. Det hela kommer att ske den 8 maj och det tog inte många timmar förrän nyheten var ute till att Elon Musk, ja, ni gissade rätt, gick ut på Twitter och gjorde en referens till Dogecoin.
The point is that Dogecoin was invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency. And that's why, like, what would be the most ironic outcome? That the currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency.
Som så ofta tidigare när Elon Musk har gjort liknande saker så rusade kursen för meme-coinen Doge. Den här gången gick den upp 15% på 24 timmar. Vi får väl se om Musks medverkan i Saturday Night Live kan trycka Doge över den magiska gränsen $1. Apropå Saturday Night Live så verkar de verkligen ha fått upp ögonen för hela kryptovärlden. Nyligen gjorde man en sketch baserad på non-fungible tokens. Alltså kan man säga digitala samlarobjekt som har varit ordentligt i strålkastarljuset den senaste tiden. Den här sketchen gjorde Saturday Night Live till en NFT som såldes för, håll i er, $360,000 för 2 veckor sedan. Mer Elon Musk. Tesla lämnade sin kvartalsrapport den 26 april och det framgick då att Tesla hade sålt av en del av sina bitcoins. Många blev upprörda och menade att Elon Musk hade svikit bitcoin-communityt och bara ville tjäna snabba pengar. Nu handlade det dock bara om 10% och Teslas vinst på affären blev nästan 1 miljard kronor. Och för att sätta det här köpet i lite perspektiv så tjänade Tesla mer på sin bitcoinförsäljning än de gjort på bilar under 14 år. Den 3 maj var tänkt att bli en stor dag inom den amerikanska kryptovärlden. Då var det nämligen deadline för den amerikanska finansinspektionen att ge sitt svar på om de kommer att godkänna handel i bitcoinfonder. Det är totalt 9 fondaktörer som har ansökt om tillstånd att få börsnotera fonder som innehåller bitcoin, vilket då skulle möjliggöra handel i valutan för väldigt många vanliga amerikaner. Men hittills har Finansinspektionen blankt sagt nej. Nytt datum för beslutet är den 17 juni och många hoppas och tror på ett positivt besked den här gången. Detta eftersom att Finansinspektionens nya chef Gary Gensler nämligen är en stor blockchain-entusiast. Många nyheter.
Många nyheter. Är det någon som fastnar lite extra?
Jag tycker ändå man måste ta upp det här med kritiken som Elon Musk fick för att han sålde av så pass liten del av Teslas innehav i bitcoin.
Jag ska bara förtydliga lite att Tesla för några månader sedan gjorde ett jättestort bitcoinköp. Alltså, det var ju miljarder dollar eller någonting.
1,5 miljarder US dollar.
Ja, och nu så krängde de av då 10% av det till en svensk en kronor miljard vinst liksom, och då anklagades Tesla eller var någon slags liksom ha tryckt upp priset på marknaden för att nu sälja och göra vinst och liksom.
Ja, lite det som vi kan ha nämnt någon gång i podden, en pump and dump, att man hypar upp någonting och man har den kraften eller den räckvidden och sen så när det har gått upp så högt som möjligt så säljer man och plockar hem vinsten och sen så investerar man igen eller tar bara vinsten.
Ja. Men nu var det då bara 10% av den här investeringen.
Ja, och det intressanta i det här då är ju Elon Musks kommentarer efteråt. Och han menar ju då på att det här var ett test som Tesla gjorde för att testa Bitcoin. Och vad det här betyder var att när Tesla köpte den här jätteposten så var ju de ett av de första bolagen efter MicroStrategy att gå ut och köpa för såna här summor, Bitcoin. Och då gick kursen upp samma dag, tror jag, $8,000 på Bitcoin, samma dag som Tesla köpte. När man nu då istället säljer så tror jag man ville se hur det skulle påverka marknaden, vilket det knappt gjorde. Det hände ingenting. Den här droppen som var tidigare hade ingenting med Tesla att göra, för den nyheten kom ut väsentligt senare. Men, och jag tror, och det var det verkade mellan raderna, att vad Elon Musk har velat göra är att visa att Bitcoin nu står starkt med eller utan Tesla. I alla fall om man gör en försäljning på liksom 10% som de gjorde.
Ja, för det man skulle kunna vara lite orolig för var att nu kommer in så pass mycket Bitcoin på marknaden att utbudet liksom blir så pass stort att priset skulle falla väldigt mycket. Men det gjorde det då inte. Och det skulle vara någon slags bevis då på att Bitcoin håller.
Ja, exakt så. Ja. Det är så jag har läst in det utifrån de artiklarna jag läst om då, hans kommentarer. Och att då han kanske i förlängningen då vill visa för omvärlden att Bitcoin är en investering att räkna med. Ni borde gå in i det här också.
Mm. Kanske financial advice från Elon Musk alltså.
Kanske. Som vanligt i De kallar oss krypto så vill vi vara tydliga med att jag och Gunnar och de medverkande inte håller på med finansiell rådgivning. Det känns extra viktigt att säga det idag med anledning av dagens gäst. Därför att den här killen har gjort något helt extraordinärt. På ungefär en månads tid så tog han 250 000 i investering och gjorde 50 gånger pengarna. Hur det har gått till och vem han är, det är det vi ska få reda på nu. Och tro mig, vi har snackat med honom innan. Det här kommer bli en helt fantastisk story att lyssna på. Jag säger varmt välkommen hit till Anton Högman. Välkommen till De kallar oss krypto.
Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket.
Du, berätta om det här nu då. För att jag såg på Twitter där jag finns och en kompis till dig började lägga ut den här storyn som bara fortsatte. Det blev som en följetong där vi fick se då dina investeringar och höra hela bakgrunden till den här storyn. Och det bara stack iväg. Nu vet ju inte våra lyssnare någonting, så ta oss med från början.
Vem är du liksom? Vad har du för bakgrund?
Min bakgrund är enkel. Jag kommer ifrån en bakgrund av jag har alltid letat efter mening. Jag har sökt mening i allt jag har gjort. Jag har till exempel då jobbat på ICA, plockat varor. Ingen meningsfullhet där.
Nej.
Brevbäring, ingen meningsfullhet där. Springa i trappor hela dagarna, dela post. Det saknar meningsfullheten.
Ja.
Och det har varit tungt. Det har varit tungt i perioder. Och de senaste 3 åren har det varit extra tungt. Så vid nyårsskiftet så då bestämde jag mig för att jag skulle ha en förändring. Jag skulle ha en 80-förändring, verkligen, bara motsatt håll.
Mm. Och vad händer sen då? Då du känner så här, du passar inte riktigt in, du vill inte gå på ICA eller dela ut brev. Vad händer sen?
Jag bestämde mig för att jag måste hitta en väg framåt. Mm. Vägen framåt blev till slut, efter mycket grubblande, e-commerce och e-handel. Bara enkelt.
Vad är det för e-handelsbolag du tänker att du ska starta?
Så jag siktade på att starta olika typer av trender på TikTok.
Okej. För de som inte är på TikTok, liksom, vad finns det för trender på TikTok som man kan göra e-handelsbolag av?
Ja, till exempel en cool trollstav. Saker som i ett 10-sekunders klipp kan sälja.
Ah, okay.
Så allting som har en wow-faktor kallar man det för.
Mm.
Och superroligt, och det skulle vara ashäftigt att börja med. Men jag behövde också sätta upp en enskild firma. Och det tog tid.
Okej, okay, så vad gör du för att få pengar för att kunna starta det här e-handelsbolaget?
Ja, det är här det galna börjar. Så jag tog ett blankolån. Det finns folk där ute som har andra åsikter om det här. Jag tog ett blankolån.
Och ett blankolån ska vi säga bara är ett lån utan alltså typ bostadssäkerhet. Utan det är ofta högre ränta på blankolån än vad det är på när man kanske tar ett bostadslån.
Vad fick du? Typ 12,95 eller sånt där i ränta?
Brukar man få.
Förhandlade ner det till 6,4.
Det var ändå bra. Okej, men du tar ett lån på hur mycket då ungefär?
150 000.
Okej, med 6% ränta. Yes. Som ligger och tickar.
Ja.
Och vad gör du då?
Medan jag sitter och väntar då på, eller sitter, jag väntar på att de ska svara. Och bara få bekräftat att nu, enskild firma uppe, klart, kör. Bra. Mm. Men pengarna ligger ju där och lånet kostar mig, så jag måste göra någonting. Jag tänker att vi investerar dem. Och jag har tidigare erfarenhet i vanlig aktiehandel, men den här gången så av någon anledning så bestämde jag mig för krypto. Började med bitcoin. Och det var ju jäkligt tråkigt. Så jag fortsatte med altcoins, vilket var roligare. Och där hände det, det var inte bara några 10% rörelser, utan då pratade vi att då kunde man tjäna säkert 3-4 gånger pengarna på ett par veckor, vilket var helt galet. Vad är BTT för någonting? Var jag ju tvungen att fråga mig själv, eftersom att jag hade investerat i det.
Men om vi passar lite, du ger in i bitcoin. Varför vänder du till krypto till att börja med överhuvudtaget?
För att jag var trött på aktiemarknaden.
Mm.
Den var tråkig.
Och sen tycker du att bitcoin är tråkigt också. Vad är det som är så tråkigt med bitcoin?
För att det är bara kryptoskuld. Det är inte mer spännande än så. De har ingen teknologi. Teknologin bakom det är väldigt, väldigt basic. Och när man kikar på till exempel projekt som Ethereum, Cardano, några av de andra stora, så det är innovationen och att vi bygger framtiden på krypto. Det är amazing. Det är amazing.
Om man utgår från ett investeringsperspektiv så kände du att bitcoin var för tråkigt.
Alltså fundamentet finns ju inte där, tänker jag. Alltså det är inte tillräckligt spännande, det är inte tillräckligt innovativt. Alltså nej. Så.
Mm. Sen
så
du kallade det när vi pratade lite på telefon du när jag ringde dig. För jag bara, när jag frågade om du ville vara med i det här. Då refererades till bitcoin och ethereum att det var för boomers.
Ja. Det
sådana som jag alltså.
Boomer-krypto. Boomer-krypto.
Okay. Vad händer sen då? Sen då börjar du leta projekt som du hoppas tjäna mer pengar på.
Då landar jag på de mycket, mycket mindre. Men de är fortfarande listade på Binance. Då, så det är Binance jag framförallt handlat på.
Okej, okay. Ska vi bara säga, vad är Binance? Kan du liksom karaktärisera Binance?
Det är en av väldigt många utländska exchanges som finns, alltså platser där du kan handla krypto. Och olika handelsplatser har olika många coins. Binance är en av de som har absolut mest coins. För det var en sak som jag lärde mig också i början, var att jag trodde att alla coins fanns på alla ställen. Lite som det var med aktier.
Ja.
Att, liksom, det är ju allting är listat, men så funkar det inte i kryptovärlden. Utan crypto.com kanske har vissa. FTX har något annat. Och sen så finns Coinbase och så finns Binance och eToro och så vidare.
Ja.
Och så har de olika coins som de har listat. Så är det med det.
Okej, så du går in på den som har flest och börjar kolla bland de allra minsta då, eller?
Jag vänder upp och ner på listan helt enkelt. Om man tänker sig, vilka är det som har högst market cap och vilka är det som har lägst market cap? Där öppnades ju en dörr, kan jag säga. Och det var inga stora summor jag klev in med där, utan det var verkligen bara lekpengar. Okej, kan den här 500 eller kan den här 2000 eller vad det nu är man kliver in med för position? Kan det bli någonting?
Mm.
Och det blev det.
Och det här är bara för att förtydliga de här lånade pengarna då?
Ja, det här är lånade pengar. Det är hela tiden lånade pengar. Allting som har med kryptohandel, det är lånade pengar i den här historien. Så den första resan, den är på några veckor och den är på Binance. Och där gör jag 40%-ish på det som jag har skickat över. Vilket är ungefär 115 000.
Så du skickar över 115 000?
Ja.
Och vad är det för projekt du liksom hittar som du väljer att investera i då?
Så helt ärligt, det enda jag kikade på var market cap och teknisk analys på graferna.
Okej. Okay.
Men kollade stödnivåer helt enkelt och kikade på, är det här ett bra ingångsläge?
Mm.
Ja. Och så köpte in. Och det var egentligen inte mer teknisk... Eller teknisk analysen stannade där. Och när det kom till fundamentet så jag läste på efter jag hade investerat. Det gick bra. Och de pengarna sen, vad är krypto innan det blir listat på Binance? Om man tänker sig en vanlig börsnotering, går att investera ett steg tidigare.
Okej, så att liksom motsvarande då, om du ska liksom investera i en aktie på Stockholmsbörsen till exempel, så ja, då går du in på Avanza eller Nordnet eller någonting och sitter de här. Men det är ju egentligen bara, det finns ju jättemånga företag i Sverige till exempel som inte finns på en sån börs. Och så kallade onoterade bolag kallar man det i aktiehandel. Och du letar då efter motsvarande...
Korrekt.
Men bara för att tydliga, du har ju redan tjänat så pass mycket att du kan täcka räntekostnaden för det här blankolånet. Du känner inte här då att det är så här, okej, nu har jag gjort mitt, det här var bra. Nu tar jag de här pengarna, lugnar ner mig lite och startar min e-handel.
Nej.
Varför inte det? Vad har hänt med e-handelsplanerna liksom?
Okej, okay. Så e-handeln, det är bara hamnar på is. Ah. Det bara hamnar på is.
Okej. Okay. Hade du fått
det liksom... Det blev inga trollstavar till folket.
Det blev inga trollstavar. Det finns vissa magiker där ute som kanske hade misstyckt, om vi säger så då. Men ja, nej, de aspirerande magikerna, de får vänta. De får vänta. Så jag börjar då söka efter hemsidor och redskap för att hitta startups eller... ja. Bara kunna vara så tidigt som möjligt investerad i olika projekt. Och jag har inget, eller jag hade inget ska jag väl då säga, inget nätverk alls när det kommer till krypto. Jag kände ingen. Nej. Så jag hade inte heller några kontakter för att kunna köpa in mig i ett projekt som var på gång.
Bara för att vara extremt tydlig här, när du säger projekt, vad menar du? Är det liksom en ny valuta? Eller är det vad är ett projekt som du letar efter?
Och det kan ju vara lite olika saker. I just det här fallet så handlar det om ett projekt byggt på the Binance Smart Chain. Och om ni då vet kanske vad BNB är, så Binance Smart Chain är då en fork utav...
Får jag bara ta tillbaka ett steg där innan? Vad ett projekt är, alltså jag rättar mig om jag fel här Anton, men alltså egentligen så kan man säga att alla coins som finns, och där finns det väl 10 000 plus idag säkert i världen, är ju egentligen projekt. Just det. Eller om man så vill företag. Bitcoin då är ju en valuta och det är det den är. Yeah. Punkt slut, det är digitala guldet. Medan Ethereum är ett ekosystem där mängder av andra coins eller företag eller projekt, vad man vill kalla dem för, agerar på till exempel Ethereum. Men du berättade den här trollstavarna och det och TikTok. Vad händer när du börjar leta de här projekten? Hur hittar du liksom?
Ja, okej. Okay. Så det, trollstavarna, ja, men det har jag ju släppt. Det ligger bara på is. Ja. Så de projekten som jag letar efter nu, det är egentligen bara någonting som jag anser är bra inom kryptospace. Och i det här fallet, det som jag hittade, det första projektet jag hittade, det var ett som heter SafeMoon. Och det drog så in i bomben.
Okej, och SafeMoon då är ett projekt, på BNB?
Det är ett projekt på BNB Smart Chain.
Okej, okay, så att den liknelse man brukar göra är väl då att det finns till exempel då Ethereum eller då BNB Smart Chain är liksom som vägen. Och så finns det då olika projekt som är bilarna som kör på den här vägen. Så att det här är då liksom ett gäng, ofta killar om vi ska välja, som har startat någon form av liksom tekniskt projekt. Kan ha olika mål och mening med dem. De har byggt en bil som kör på den här blockkedjevägen helt enkelt. Och vad heter det? Smart Moon?
Nej, det här var SafeMoon.
SafeMoon? Ja. Okej, okay. Vad är SafeMoon för någonting?
SafeMoon är de mainstreamade... autostaking. Ja, vi behöver inte prata så mycket om just det projektet kanske, men de planade vägen för det projektet som jag skulle hoppa på härnäst. Och SafeMoon blev en jättebra investering. Det blev en gånger fem eller någonting. Och jag var inne med kanske 25 000 tror jag, något sånt. Så det blev en jättebra investering, verkligen. Och vi pratar på 3 veckor kanske, eller någonting sånt.
Men det här vet jag att du hittade på samma sätt som du letade efter trender på TikTok, så nämnde du att kryptovärlden är väldigt stor på TikTok och att du har hämtat en information där.
Det stämmer. Så det finns en subkategori på TikTok som är helt dedikerad till krypto, vilket egentligen är galet. Och var försiktiga när det kommer till TikTok och krypto. Det är allt jag har att säga om det. Mm. Men SafeMoon gick jättebra.
Och vad är autostake? Vad är det för någonting? För det känns som det är fundamentalt i det projektet och även i nästa projekt.
Jag skulle säga att det går att jämföra med en traditionell sparbank. Det är inte roligare än så. Förutom att procenten är ganska mycket bättre. Mm. Och vi kan, ja, alltså med enkel matte, ungefär 100% på 6 månader. Vilket låter helt astronomiskt. Hur är det ens möjligt? För att i vanliga fall, vad ger ett, ja, vad är sparkontot på banken?
Men, vänta nu här. Du säger en vanlig sparbank. Det är ju uppenbarligen inte en vanlig sparbank. Hur funkar
tekniken
det?
Är ju, tror jag Anton menar, är det. Att man lånar ut pengar till sin sparbank eller man lånar ut det i staking. Och staking inom krypto är något som, skulle jag säga, håller på att explodera. Det finns nästan ingen exchange eller knappt coin idag som inte använder staking. Alltså där du kan välja att låsa dina coins under en tidsbegränsad period och få då en ränta på det som kan vara liksom 15-20% upp till 100% då.
Just det.
För att du har låst dina pengar och lånar ut dem.
Okay, så du blir utlånare helt enkelt.
Ja.
Och det är det som det här första projektet är.
Nej, faktiskt inte. Det de mainstreamar, det är autostaking. Du låser aldrig kapitalet.
Men det vilket kommer... ska man ska säga, så här, det är ju ganska ovanligt. För de flesta så måste man ju låsa det. Men jag har själv till exempel autostaking fast på ett annat projekt. Där, men då är det låst, tror jag, i två veckor. Sen kan jag få det. Men, okay. Men 2 veckor låst, det här kanske inte låst alls. Men okej, förlåt, fortsätt.
Och priset för det här, det är att på varje transaktion så är det 10% avgift. Och det, då kan man jämföra det med att det kostar 10% av din investering att hoppa med i det här projektet. Det kostar också 10% att gå ur. Men som tack för att du har varit med och bidragit till hela deras business model så får du också den här avkastningen. Vilket är galet. Det är galen avkastning, verkligen.
Och är det där den här resan som jag läser om på Twitter där det börjar pratas om, jag såg summor uppåt nästan 28 miljoner på en månad och folk var helt galna på Twitter när de följde den här tråden och var så här, men har han betalt tillbaka sitt blankolån? Varför säljer han inte? Vad gör han? Vad för så går i ditt huvud när det här händer?
Så SafeMoon-vinsten, den går jättebra, men jag kände att jag var ändå lite sen på det där SafeMoon-tåget. Kan man komma in lite tidigare. Jag hittade ett projekt som hette Elongate. Och det, jag vet inte varför, men the stars aligned. Hela universum verkligen bara kom samman för det här projektet. Namnet var bra, det blev en stark meme och det såg en enorm tillväxt under de första dygnen. Och jag var där under första dagen. Och wow bara.
Okej, så att du är liksom med när det här startar i princip?
Jag är typ med från när det startar. Jag är inne sent dag 1, men jag får kalla fötter. Jag får inte kontakt med utvecklarna utav det här projektet. Och det resulterar i att jag faktiskt säljer min första position med en liten förlust.
Okej Anton, vi kommer återkomma till din historia om en liten stund. Men först, veckans kryptoskola. Som idag handlar om något som vi ofta pratar om här i De kallar oss krypto. Nämligen blockkedjeteknik, eller blockchains som det heter på engelska. Så jag lämnar över ord och bild, ljud i alla fall, till Åsa Secker.
Kryptoskolan, lektion 4. Vad är en blockkedja? Bland de första sakerna man får veta när man hör talas om krypto, det är ju att allting finns på en blockkedja. Det här är en av de mest fundamentala sakerna med hur krypto funkar. Det finns olika blockkedjor och de funkar på lite olika sätt, men grunden är samma för alla. Vi kan ta Bitcoin som exempel. När du gör en vanlig banköverföring från dig till mig så bygger det på 2 saker. Din bank godkänner att du har pengar, de kan se ditt konto, och att jag finns, de kan se att jag har ett konto någonstans. Så när du vill göra en överföring så kan man tänka på det som att du typ mejlar din bank och säger åt dem att skicka pengar till mig. Kryptovalutor funkar inte på det här sättet. Där är det istället ett öppet chattforum där vem som helst kan skriva in en transaktion. Du vill föra över 100 bitcoin till mig, för du är snäll. Så du skriver det i chatttråden. Det sitter då en massa människor, eller ja, datorer. Och de är redo att liksom föra anteckningar över din överföring i en bok. Och då undrar man ju, hur vet de att du har 100 bitcoins att skicka till mig? Jo, de här antecknarna, eller miners som de också kallas, kan då bläddra tillbaka i boken och se om du någonsin har tagit emot 100 bitcoin av någon annan. De kan bläddra igenom boken och se om du redan har bränt alla dina coins eller om du faktiskt har de här pengarna. Och grejen med den här boken är att den finns öppen att läsa för alla. Om allting ser bra ut, då skriver de ner din överföring och var tionde minut så vänder de sida och publicerar alla överföringar som gjorts under den 10-minutersperioden. Och det är det här som är ett block. Genom avancerad kryptografi, alltså kodning, så kan man garantera att de här sidorna hänger ihop. Alltså att varje block leder till nästa block i en kedja. Det här är grunden för alla kryptovalutor. Men man kan ju också placera andra saker på en blockkedja. Alltså du behöver inte skriva in en överföring av coins i det här chattforumet. Du kan ju också skriva in andra saker. Till exempel så kan du ha ett register över fastigheter, eller konst eller elproduktion på en blockkedja.
Vår underbara kollega Åsa Secker alltså. Okej, tillbaka till dig Anton. Du har gått in, du har upptäckt det här Elon Gate. Du har fått lite kalla fötter för att du liksom inte får kontakt med utvecklarna som du säger. Men du ger liksom ändå inte upp drömmarna om det här projektet, eller? Vad får det att ändå liksom hålla kvar intresset?
Det är svårt för att när man ser en investering göra den typen av volatiliteten är galen. Och en sak som man skämtar om på internet när det kommer till krypto, ni kanske också har sett det på andra forum, är HODL, hang on for dear life.
Kan du beskriva vad är Elon Gate? Alltså vad är projektet? Vad vill de göra? Vad är liksom premissen? För du får ju kontakt med utvecklarna till slut.
Mm. Några dagar senare så är jag tungt investerad. Jag är en del av laget. Jag har fått svar på mina frågor utav de som jobbar på det här projektet. Och visionen är... Jag pratade tidigare om mening. Vad är det som ger oss mening i livet? Och det här projektet är bortom allt jag har varit med om. Så Elon Gates vision är: vi vill brygga charity, alltså välgörenhet, och krypto. Vi vill föra dem samman. Vi vill visa att krypto, det är inte skumt, det är inte shady. Det är här för att stanna och det går att göra jättemycket bra med det.
Och rätta mig om jag har fel, men du nämnde ju SafeMoon, och SafeMoons upplägg då där 10% av ens köp och 10% av ens försäljning går då i deras fall till, som, i avgifter, men som sen då som de då tar. Men i ert fall på Elon Gate så är det samma sak, 10% på köp, 10% på försäljning, men de pengarna så går en stor del av det just till välgörenhet.
Korrekt. 1% ungefär utav den totala handlade volymen är det som går till välgörenhet.
Men okej, okay, men själva projektet då? Alltså 10% av handeln med vad då går till välgörenhet? Alltså om man ska försöka förstå liksom grundpremissen för liksom hela...
Just nu så är vi bara en valuta man kan handla i. Och det man, alltså varför man ska göra det, för att du bidrar till en bättre värld och att du får avkastning. Precis som till exempel SafeMoon.
Okej, så det är liknande SafeMoon på sättet att det är en valuta man kan handla i. Det dras avgifter, man autostakar som det heter. Alltså du agerar sparbank. Och en del av liksom värdet som skapas då går till välgörenhet. Är det liksom summeringen?
Korrekt.
All right, då är jag med.
Och att även då hodlers, hold on for dear life, alltså sådana som inte säljer i panik utan håller dem, blir också belönade av Elon Gate genom att få fler coins.
Precis, ja. Precis.
Men du, nu har vi pratat om Elon Gate. Om vi backar bandet, eller hur man nu vill se det, till dig igen och ditt blankolån. Har du betalt av pengarna på det?
Nej, och jag tog ett till.
Okej, men hur tänker man då liksom? Ja, men... är det inte skönt att vara skuldfri nu när du har så många miljoner som du ändå har tjänat?
Ja, nej, jag har inte tjänat någonting förrän jag har sålt.
Nej, det... okej. Men ska vi bara ta det först då? Du har gått in, hur mycket pengar har du gått in med i det här projektet och hur har det gått?
Okej, så pengarna jag har gått in med i det här projektet är den initiala investeringen på 115 000 och vinsten ifrån andra projekt totalt 240 000 som idag är ungefär 50 gånger pengarna.
Att 11 drygt miljoner.
Ja, dryga 11 miljoner. Så
på lite drygt en månad.
På lite drygt en månad.
Alltså herregud. Det är, hur går det för dina hävstångar?
Nej, jag är 120 miljoner plus nu i venezuelanska pengar. Ja. Men nej, alltså, jag är ju inte uppe på de summorna än. Men jag tror, jag tycker jag lär mig för varje dag.
Ja, är du sugen på att ta lite blankolån och gå in i något sånt här 2 dagar gammalt projekt?
Nej, Anton viftar med händerna här och liksom, jag skulle säga till alla som lyssnar på det här. Okej, vi har skojat lite grann och sagt så här, håller borta från hävstång och det är, man ska, liksom, var det 80% eller något sånt där som förlorar sina pengar på det. Mm. Men ta inte, man ska ju aldrig investera pengar man inte är beredd att förlora. Och då faller det sig ganska naturligt att man tar inte blanko lån om man inte är sprittsprångande galen eller bara har en tro på sig själv som är enorm. Men har du aldrig varit rädd i det här? Att liksom, hur skulle du betala tillbaka pengarna om det faktiskt gick åt helvete?
Jo, nej men absolut. Och med tanke på hur det svänger i krypto så det är is i magen. Men vi har så extremt duktiga killar på laget. Mm. Vi har flera stycken investerare som har hållit på i 20-30 år. De lyckades prata mig lugn till att ett projekt som det här, det ser man i stort sett aldrig. Alltså det är i stort sett unheard of. Och potentialen är enorm. Och när de pratar, när de kör sin predikan på varför de är investerade, man blir så bullish så det går inte att inte vara kvar. Det är helt sjukt.
Och då vill du inte ens betala av blankolånet bara för att täcka den liksom?
Nej, men det kostar mig ju bara då en 1000 lapp i månaden, det där första lånet. Så det är ju inte så illa.
Nej.
Jag menar, om vi jämför med vad en bil kostar i månaden till exempel då. Så jag tänker att det är en bättre investering det här.
Ja, men du kan ju, av de här 11 miljonerna kanske du kan casha ut 100 lax och sen vara skuldfri. Ja. Och så har du 10,9 miljoner kvar. Alltså,
ja,
alltså, jag vet inte, det kanske är därför jag inte har 11 miljoner på banken. Liksom, för att jag skulle kanske, jag vet inte, täcka mina lån lite pronto.
Ja, så, som jag tänker så... jag har ju också... Okej, så det var kryptoinvesterarna då. Och så har jag då mina mer traditionella vänner på andra sidan som har hållit på med aktier hur länge som helst. Och de säger precis samma sak som du säger. Men när det finns en sån uppsida som det gör i det här projektet, då blir det så löjligt att casha ut, tänker jag. För att det här projektet kommer ändå gå i min värld då. Jag säger inte att alla ser samma sak som jag gör, men vi har fortfarande en uppsida på kanske gånger 10 gånger 20 härifrån. Och om jag cashar ut 100 000 härifrån, ja men gånger 10 gånger 20, 100 000, det är ändå ganska mycket pengar.
Jo visst. Men det var ju ändå uppe, som mest hade du liksom orealiserade vinster på nästan 30 miljoner. Det har ändå sjunkit ganska mycket sen dess. Fick du inte, vad heter det nu igen, panik då?
Jo. Nej, inte panik. Men man mådde ju inte så bra.
Men hur känns det att liksom ta upp mobilen och kolla kursen och så ser du att det var 3 miljoner minus där. Det var 4 miljoner minus. Alltså så här, det var ett hus, det var två hus. Ja. Alltså så här.
Det, alltså helt ärligt, i mina tidigare investeringar så har jag inte kunnat släppa grafen. Jag har aldrig kunnat bara investera någonstans och inte bry mig. Men det här projektet tror jag så stenhårt på att jag kollar inte ens kontot. Jag kollar inte värdet. Det får bara vara. Ja. För att jag tror på vad vi gör.
Mm.
Och för att få ihop den här fascinerande historien på något sätt så tillåter jag mig själv att försöka göra någon slags cirkeln i sluten tes. Kan det vara så, för att det var många projekt i början där du gick in och det var rent och skärt bara för att du ville göra vinst. Men i det här som du pratar om att ha ett sammanhang och en mening i livet, så hittar du springer på ett projekt som Elon Gate som bygger på välgörenhet, läser på mer, börjar förstå det och du får ett community och helt plötsligt har du hittat hem.
Ja, alltså jag tror att vi på riktigt har ett av de absolut bästa communities på hela internet. Folk är så generösa och de är så hjälpsamma och man är så, inte bara generös liksom med pengar och donationer, utan man är generös med information. Vi har folk som sitter, som jag sa, vi har folk som sitter med 10, 20, 30 år erfarenhet i respektive branscher och bara delar med sig. Bara delar med sig, som om det var alltså kurser man skulle kunna betala hur mycket som helst för att få liksom ta del av den kunskapen.
Något som jag, utan på något sätt för att förringa Elon Gate, tvärtom, för jag tycker det verkar som att ni gör ett jäkligt fint arbete, och det finns ju dokumenterat också både på YouTube och annat, att de 1,5 miljon som ni faktiskt har delat ut till olika välgörenhetsprojekt. Men det är någonting jag upplevt i alla fall, inte bara när man kikar på Elon Gate utan inom hela kryptovärlden, att det är så otroligt vänliga människor, för att man vill åt massadoption, för man har upptäckt någonting. Jag tog det här exemplet med Narnia som öppnar dörren och så upptäcker man någonting och bara wow, och det vill man ju dela med fler. Det är en av anledningarna till den här podden, och det är det jag har mött hela tiden, så mycket kunskap och intelligenta människor som är så vänliga och inbjudande. Så att...
och det är inte anledningen till att jag är här idag, det är för att jag vill att fler svenskar ska ta del av kryptomarknaden. Det är, jag tror att det är uppskattat 1% ungefär utav jordens befolkningen som är i krypto.
Lyssnar ni på det här så betyder det att ni fortfarande är extremt tidiga in i krypto. Ja. Så att, gör det bästa ni kan med det, men no financial advice.
På tal om no financial advice, jag tänker avslutningsvis då, nu har du ändå gjort 50 000%, eller vad vi nu räknade fram att det var. Om du skulle gå in i något projekt liksom idag, vad är det, den 29 april eller någonting, klockan 14, vilket projekt skulle det vara? Du måste ta alla de här pengarna, trycka in dem i ett projekt.
Förmodligen så hade jag tryckt in rubbet i helium.
Vad är helium för någonting?
Åh, oh, wow. Det måste bli nästa avsnitt.
Okay,
ja, det är bara för häftigt. The People's Network Helium.
Ja, okej, okay. Ni får googla kanske på det. Jag kommer googla på det efter det.
Jag vet lite grann om helium. Men vi kan återkomma till det. Det är värt. Tänk att i fortsättningen på den här podden, när vi genom liksom grundkurser och annat som vi alla lär oss av, så är det ju dags att börja fördjupa sig och titta, göra temaprogram som vi har pratat om, och såklart kan man börja kolla på specifika projekt. Sen om det är helium eller något annat, det kan vi ju se, men det är ett jätteintressant projekt. Men fantastiskt stort tack för att du tog dig tid att komma hit, Anton Högman. Vill du tillägga någonting innan vi skiljs åt?
Tack så mycket för att jag har fått vara här. Tack så mycket för att jag har fått prata om Elongate och bara fått dela den här resan. Och jag hoppas att ni som hör det här, att ni tar klivet in i kryptovärlden. Det är en otrolig värld.
Tack så hemskt mycket.
Tack så hemskt mycket och stort lycka till i framtiden.
Tack.
Vilken jävla story, Mårten. 50 gånger pengarna, Anton Högberg. Vad känner du nu?
Alltså, vet du vad? Jag fick precis ett sms av honom. Han har ju knappt hunnit lämna studion, men då har jag haft telefonen avstängd. Mm. Han har tjänat 2 miljoner medan han satt och pratade med oss.
Du skojar?
Nej, för kursen har gått upp på Elongate.
Är det på riktigt?
Ja, det är på riktigt. Jag kan visa det smset. Och här sitter vi och... för korvören! Och jobbar.
Åh, gud.
Ja, så okay. Är det med det.
No financial advice.
Ja, nej, alltså, jag tror och hoppas ni förstår själva vilken galen grej det han har gjort med blankolån och allt annat. Men det är ju fantastiskt kul att so far so good.
Ja, och framförallt tycker jag det känns kul att han verkar ha hittat någonting som han brinner för i livet. Typ.
Ja.
Det är ju värt mer än pengar, skulle jag säga. Om man får vara lite så, jag vet inte, klyschig.
Det får man.
Ja.
Ska vi blicka lite framåt då, för att det här var det vi hade i dagens, de kallar oss krypto. Vi har ju ett nytt program nästa vecka, vad vet vi om det?
Det jag kan säga är att det kommer bli någonting betydligt mer sansat. Vi kommer också svara på lyssnarfrågor, det har vi inte gjort i det här avsnittet. Men vi samlar ihop en liten säck som vi kommer liksom kunna portionera ut med när vi samlat ihop de viktigaste och vanligaste frågorna, kanske man ska säga också.
Ja, och alltså, sitter ni och lyssnar på det här och det är någonting ni inte förstår, eller ni tycker vi pratar över era huvuden, eller ni bara har precis upptäckt krypto, eller ni har hållit på ett tag men undrar över någonting. Missa inte chansen att ställa frågor till våra experter Anna Svan och Wahid Tosi. Och vill man vara mer eller mindre säker på att få med sin fråga, då ringer man in. För det är alltid så att vi kommer prioritera er som ringer in, för det är mycket roligare att höra era röster än att vi ska läsa upp era mejl. Och då ringer man in på 010 750 0981, 010 750 0981, och det är ingen som kommer svara, det är bara en telefonsvarare. Så blir det inte bra första gången ni ställer frågan, ring igen.
Ja. 0% läskigt.
0% läskigt, ja. Och 100% svar säger vi då från våra experter.
Toppen.
Utöver det blir det som alltid kryptoskolan, det blir nyhetssvep och massa annat som alltid, de kallar oss krypto. Det är det vi heter också i våra sociala medier, så följ oss gärna där. Vi kommer att börja bli mycket mer aktiva på våra sociala medier nu och dela grejer mellan avsnitten, så det inte bara blir att vi lägger ut intervjuer och själva avsnitten där. Vi kommer börja lägga länkar till olika saker som vi hittar, nyheter och massa annat, så att vi har ett community vi försöker bygga hela tiden, varje dag.
Toppen.
Med det sagt, så vill jag, som heter Mårten Andersson, tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat och hoppas vi hörs igen nästa tisdag. Hej då, Gunnar Harrius.
Hej då.